Ska jag låta bli att vara rädd? Att inte vara rädd är att vara helt galen. Allt nästan ger anledning till oro. På tisdag är det val i USA, det vet ni. Det gör mig rädd. Krigen som rasar nu, det är liksom långt bortom begreppet rädd när man läser om barn som dör och städer som rasar och ja, när man läser om kriget. Även om de inte knackar just på liksom min dörr just nu, så är det ju närvarande hela tiden. Klimatförändringarna som ingen gör någonting åt nästan gör mig naturligtvis rädd. Därför att inte ens när människor dör i hundratusental direkt kopplat till klimatförändringar, eller i alla fall i hundratal på lite närmare håll, så är det någon som gör någonting åt det, verkar det som. Ingenting som utmanar min och er livsstil. Vi som är den där rikaste lilla procenten eller kanske 10% av jordens befolkning. Ingen säger någonting i slutändan åt oss som ändrar våran livsstil. Och världen är ett slakthus hela tiden. Och jag kan räkna upp saker som gör mig rädd i det oändliga. Och ändå så håller jag hårt i de här Jesusorden: var inte rädda. Och hur är det möjligt att hämta hopp och kraft och tillförsikt ur de orden utan att stoppa huvudet i sanden eller bara vara galen? Och jag håller hårt i den här kontrasten och delningen som finns i den här lilla evangelietexten idag. Den, märkte ni att det var två gudsbilder? Först en och sen en helt annan med bara en punkt emellan. Den ena om den som kan döda och slänga oss i helvetet, och så byts den bilden med bara en punkt i en bild av en omsorgsgud som räknar håren på huvudet och som faller med sparvar till marken. Men rädslan, hur ska jag kunna hantera rädslan för livet? En möjlighet, och den enklaste, är ju att säga, som vi nästan allihopa gör till och från, att det är ändå inte så farligt. Kriget är långt borta, härifrån i alla fall. Och katastroferna är långt borta, här i alla fall. Och hemma på min gata i stan så är allting lugnt, för det är det. Det är otroligt stillsamt på min gata i stan. Och Greta, skräm inte barnen. Och vår konsumtion och mitt bilkörande är bara en droppe i det stora fossilhavet. Och det gör ingenting till eller från just. Det är trots allt det vanligaste och rimligaste och mänskligaste sättet att hantera rädslan och hotet. Att acceptera dem och så tona ner dem och så leva med dem. Men det som på något vis får mig att skärpa hörseln eller spänna sinnena eller utmana mig, eller som öppnar upp tanken i den här bibeltexten på ett särskilt sätt, är att Jesus säger det här med att vara inte rädda. Han säger det till lärjungarna i en situation som är minst lika skrämmande för dem som den är för oss när vi läser tidningen eller tittar på historien runt omkring oss. Och att den situationen som han säger det här till, han säger: ni som är mina vänner, säger han, är antagligen mer skrämmande för dem än vad den är för oss nu. De går mot döden, de går mot konflikter och de går mot utmaningar. De ska alldeles strax efter det här forma en av världens mest utsatta och förföljda grupper. Han skickar dem ut i det här livsfarliga som de är precis på väg att kliva in i med de här orden. Var inte rädda. Han skickar dem inte in i det som är lätt eller smidigt. Och han säger inte, det finns ingenting att vara rädd för. Det säger han inte, utan han säger, var inte rädda. Därför att den kristna tron för oss inte bort från det som är skrämmande. Den säger aldrig att allt är väl. Den flyr aldrig. Och tvärtom är det som att tron, när den tar tag i oss, för oss närmare och gör oss känsligare för det som är svårt. Öppnar upp världen och sinnena och tankarna mot det som är krångligt. Och gör tillvaron mer komplicerad eftersom tron skrämmer bort likgiltighet. Och då blir livet lite svårare. Vad är det då den gör, tron? Jo, den låter oss leva med två världsbilder samtidigt. Den låter oss leva med ett hopp om det som är helt annorlunda än det vi ser. Men inte så att det hoppet ligger sen, utan att det hoppet sipprar in i vår egen tid och färgar vår egen tid och vårt eget nu. Och det är därför vi läser Uppenbarelseboken och hör bilderna och de fantastiska teckningarna av någon slags paradisisk tillvaro med floder och träd och läkedom. Och en annan värld. Det himmelska och det jordiska. Och att bilderna kontrasterar. Men de är ändå samtidigt och vi får bolla med båda bilderna samtidigt. Det som är där och det som är här. Och det som är där sipprar in i det som är här. Den säger, du ser detta men jag vill också berätta för dig om någonting helt annat. Du ser att världen är orättvis men jag vill också berätta om en måltid som räcker för alla. Du säger att världen är full av hat. Men jag vill berätta om en gemenskap där det finns kärlek. Du ser att världen är splittrad. Men jag vill berätta att Gud vill helhet. Du säger att världen är självisk. Men jag vill berätta om Gud som ger allt för dig. Du säger att människoliv inte är värda någonting. Berätta att Gud till och med har räknat dina huvudhår. Du säger att allting går åt helvete. Men jag vill berätta om Gud som gör allting nytt. Hur ska jag kunna tro på de två parallella världarna? Undrar jag. Vad har jag för skäl att tro på den där bilden som pekar på det som är bättre? Inget skäl alls. Mer än att vi har anat någonting hos Kristus, svarar tron. Du har inga bevis. Du har bara ett hopp som är starkt. Därför att du på något vis någonstans har mött honom som har älskat och dött och uppstått. Så starkt, så svagt och så bräckligt och ändå så omvälvande. Detta enda lilla möte som öppnar hela den andra berättelsen. Ett hopp om en bättre värld som vi kallar Guds rike. Och som både inte finns och samtidigt finns så starkt att vi nästan kan känna det fysiskt. Som är kärlek och tillit och sanning. En värld där Gud som inte dödar utan räknar huvudhår och känner sparvar som faller till marken och kanske faller med dem. Den världen är det vi anar. Och en bild som är en sån stark motkraft i en värld där det visst finns hat och misstro och lögn. Bibeln beskriver att kärlek och rädsla är oförenliga. Jag vet inte riktigt om jag får ihop det. Men att rädslan som jag försöker hantera själv riskerar att göra mig lite mindre och lite dummare och lite hårdare i skallen är troligen sant. Och kanske är det den sortens rädsla som vi bjuds att inte känna. Den rädslan som bygger murar, som gör kärnvapen, som tar fram missiler, som ritar säkerhetspolitiska kartor och som skapar uppblåsta härskare. Det är den rädslan han bjuder oss att inte ha. Var inte rädda, säger han till dem som lägger all sin kraft på att bygga murar. Och kanske är det den rädslan som förlamar oss som vi erbjuds att inte ha. Var inte rädda, säger han till den som är just förlamad av rädsla och inte vågar hoppas på någon förbättring. Men så finns det en annan sorts rädsla också, som är mycket närmare ordet ömhet och som ökar min känsla för livet. Jag tror inte att det är den rädslan som han bjuder oss bort ifrån. Den rädslan som bor granne med ordet mod och som går över i vrede och handling. Jag tänker att det är inte den rädslan som han bjuder oss bort ifrån. Men han bjuder oss att se världen som möjlig. Inte att blunda, men att se en annan möjlig ordning. Och den sekunden vi börjar se en annan ordning så är vi en del av den lösningen. Var inte rädda. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans nummer 256. Nej, nu sa jag fel. 838 är det va?